sista delen i den här predikoserien, Vem är Gud? Och vi har ju i den här serien talat om varför vår gudsbild är viktig. Vi har talat om Gud som fullkomlig förälder, Gud som en förlåtande Gud, om Gud som skapare, och idag så är det Gud möjliggöraren. Och jag ska erkänna att jag inte är helt nöjd med ordvalet, och inte på grund av det som Anders sa här, men på grund av att jag tycker att det här ordet tenderar till att förminska Gud. Jag tycker att det kan låta lite som att Gud är som ett verktyg. Liksom. Ja, men tänk i någon sån här reklamchauffräs som liksom, när du får problem, då tar du bara fram den här möjliggöran Gud och så kommer allting bara lösa sig. Och det är ju inte riktigt så jag tänker att det är. Han är inte ett verktyg som vi plockar fram när det krisar. Han är ju vår herre. Han är vår mästare. Han är klippan som vi får bygga hela våra liv på. Han är den första och den sista, den största och den högsta. Ändå valde jag det här ordet, möjliggöraren, och det gjorde jag utifrån att det ändå säger någonting viktigt som jag vill lyfta fram. För när jag läser Bibeln, så även om ordet möjliggörare inte finns med, så blir det tydligt för mig gång på gång hur Gud är den som möjliggör saker som egentligen är omöjliga. Han är den som skapar en väg där ingen väg finns. Och han gör någonting när, även om det inte finns några förutsättningar, så kan han göra saker. Och utifrån det så ska vi idag tala om att Gud är möjliggöraren. Det kommer bli mycket att läsa i biblarna idag, eller många bibelställen att slå upp. Vi ska läsa ganska korta stycken med många ställen att slå upp. Och så kanske lite annorlunda prediken än vad det brukar vara. Men vi kommer börja att läsa i Bibelns första bok, och så kommer vi ta oss igenom hela Bibeln till Bibelns sista bok. Vi kommer inte läsa, vi ska se vad klockan är, men vi kommer inte läsa hela Bibeln, men vi kommer göra nedslag med ojämna mellanrum och läsa några verser här och var som jag tycker alla vittnar om att Gud är möjliggöraren. Det ska sägas att det finns betydligt fler ställen att läsa om detta än de som jag har valt här idag. Men som sagt, vi har ju en klocka också att förhålla oss till. Så att det blir ett litet så här axplock. Men vi ska börja i första Mosebok. Och om du inte har någon bibel eller grannen inte har någon bibel, så finns det kanske några biblar kvar ute på kyrktorget att låna. Så då kan man gå dit. Ska vi se. Första Mosebok 12. Det här är berättelsen om Sara och Abraham. Till en början som heter de Sarai och Abraham. Men vi brukar ju säga Sara och Abraham. Och Gud, han ger ju ett löfte till Abraham. Och ett uppdrag, och det läser vi om här i de tre första verserna. Första Mosebok 12:1-3. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Gud ger Abraham ett löfte om att han ska bli ett stort folk. Och en väldigt så här självklar förutsättning för det är ju att man har barn. Det är svårt att bli ett stort folk om man inte har några barn. Vid den här tidpunkten så har Abraham inga barn. Och tiden går och han får inga barn. Hans fru Sara börjar känna att Gud löser nog inte det här, vi får nog lösa saken själva. Och Sara ger Abraham sin tjänsteflicka. Och Abraham gör henne med barn, och på så sätt så tycker de att de har liksom löst Guds plan i det här. Men det var inte den vägen som Gud hade tänkt. Och nu går vi vidare till, en sak till bara. De har svårt helt enkelt att lita på detta. Gud sänder änglar till dem på besök som kommer och påminner om det här löftet. Och änglarna säger till och med att om ett år så ska ni ha fått ett barn. Men Sara kan inte riktigt tro på det, utan hon skrattar för sig själv. Men nu ska vi gå till kapitel 19. Tror jag va? Nej, 21. Vers 1-2. Där står det så här. Herren glömde inte sitt löfte till Sara, utan gjorde med henne så som han hade sagt. Hon blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, vid den tiden som Gud hade förutsagt. Sara är 90 år när det här händer, och Abraham är 100. Det är ju liksom omöjligt. Det kan vi vara överens om. Men Gud står fast vid sina löften. Och även om allt hopp var ute ur ett mänskligt perspektiv, så var det inte kört. För Gud kan göra det omöjliga möjligt. Han är möjliggöraren. Vi går vidare. Abraham och Saras ättlingar, de blir ett stort folk. Så småningom så kommer de till Egypten. Där blir de slavar. De ber till Gud om räddning, och Gud svarar med att sända Mose som leder folket ut ur slaveriet ur Egypten. Och nu bläddrar vi fram till andra Mosebok. Det är ingen idé att slå igen Bibeln här, för vi kommer liksom gå långsamt framåt här. Andra Mosebok kapitel 14, vers 9-16. Folket har ju liksom kommit ut ur slaveriet. Men farao har ju ångrat sig, och han har gett sig av efter dem för att fånga tillbaka dem in i slaveriet igen. De har faraos armé bakom sig, och framför sig så har de Röda havet. Och paniken kommer. Då står det så här i Andra Mosebok 14, vers 9-16. Egypterna följde dem och han upp dem där de hade slagit läger vid havet. Alla faraos hästar, vagnar och vagnkämpar och hela hans här vid Pi-Hachirot, mitt emot Balsefon. Då farao närmade sig upptäckte israeliterna att egypterna var på marsch mot dem. De blev förfärade och ropade till Herren. Och de sa till Mose, fanns det inga gravar i Egypten så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egypterna? Hellre träla för egypterna än dö i öknen. Mose svarade, var inte rädda. Stanna här, idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Ty så som ni ser egypterna idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er, och ni ska vara tysta. Herren sa till Mose, varför ropar du till mig? Säg åt israeliterna att dra vidare. Lyft din stav och sträck ut din hand över havet och klyv det så att israeliterna kan gå torrskodda tvärs igenom havet. Gud gör en väg där ingen väg finns, och vi läser vidare i vers 21-22. Mose sträckte ut sin hand över havet, och Herren drev undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet, medan vattnet stod som en vägg på båda sidor. Folket kan gå rätt igenom havet, och de är räddade. Folket fortsätter sin vandring, och det är många om och men och väldigt många år innan de till slut kommer fram till landet Israel, som är det land som Gud har lovat Abraham att hans folk ska få. Och den första staden de ska inta, det är staden Jeriko. Och Gud ger ganska exakta instruktioner om hur det här ska gå till. Och nu bläddrar vi fram till Josua. Det är första boken efter femte Mosebok. Josua kapitel 6. Och där läser vi vers 1-5. De ska alltså inta en stad här nu. Jeriko var slutet och stängt när israeliterna kom. Ingen gick ut eller in. Men Herren sa till Josua, nu ger jag Jeriko dess kung i ditt våld. Alla krigare ska tåga runt staden. De ska vandra ett varv. 6 dagar ska ni göra så. 7 präster ska bära 7 vädershorn framför arken. Den 7:e dagen ska ni tåga 7 varv runt staden och prästerna ska stöta i hornen. När vädershornen ljuder, när ni hör hornstöten, ska folket höja ett väldigt härskri och stadens murar ska stöta samman så att var och en kan gå rakt in. Och så blev det. Alltså det är ju inte ett sätt man intar en stad på, va? Gå runt och skrika och hålla på. Det är liksom, det går inte. Men med Guds hjälp så går det. Om man går vidare och läser så är det ju så att folket intar landet. De bor i landet. De har ingen kung som leder utan de har domare istället. En av de domarna hette Gideon. Och om honom kan man läsa i domarboken. Och Gideon, han får ett uppdrag av Gud att utkämpa en strid. Och vi ska läsa några rader om det anfallet som Gideon får i uppdrag att göra. Och vi går till domarboken kapitel 7. Domarboken är nästa bok efter Josua, så det är bara att bläddra fram lite grann. Och då läser vi kapitel 7, vers 1-3. På morgonen bröt Jerubbaal, det vill säga Gideon, och hela hans här upp och slog läger nära Harodkällan. Han hade då midjaniternas läger i norr, på slätten vid Morehöjden. Herren sa till Gideon, du har för mycket folk med dig. Jag vill inte ge midjaniterna i deras våld. Då kunde israeliterna ta äran åt sig och tro att de segrat av egen kraft. Kungör nu för ditt folk att den som är rädd och ängslig ska lämna Gilboaberget och skynda tillbaka hem. Av hären återvänder 22 000 man medan 10 000 stannade kvar. Och så fortsätter det. Gud säger till Gideon att han ska göra olika saker så att hären minskar i antal. Och till slut så är de 300 man kvar. Och fienderna, det står att det är som en svärm av gräshoppor. Det är liksom, oddsen finns liksom inte på Gideons sida. Och sättet som de ska strida på är minst sagt lite knepigt också. Och vi fortsätter läsa kapitel 7, vers 16-21. Då handlar det om Gideon här. Han delade in sina 300 man i 3 avdelningar och gav varje man ett horn, en tom kruka och en fackla att ha i krukan. Och han sa till dem, se på mig och gör som jag. När jag är framme vid utkanten av lägret ska ni göra precis som jag gör. När jag och det som följer mig stöter i hornen ska ni andra också stöta era horn runt hela lägret och ropa för Herren och Gideon. Gideon och hans 100 man nådde utkanten av lägret i början av mellersta nattväkten och efter vaktavlösningen. De stötte i hornen och slog sönder krukorna de hade med sig. Alla 3 avdelningarna stötte i sina horn och krossade sina krukor. I vänster hand höll de facklorna och i höger hornen de stötte i. Och de ropade, svärd för Herren och Gideon. Israeliterna stod kvar runt lägret, var och en på sin plats. Men alla i lägret rusade upp och flydde skrikande. Gud ger en seger som är helt liksom ologisk och ur mänskligt perspektiv. Till sin hjälp så har de liksom horn, de har krukor och de har facklor. Och i antal så är de liksom en minoritet mot den här jättestora armén. Vi har också berättelsen om David och Goliat. Vi kommer inte slå upp och läsa den. Jag tänker att det är väldigt många som känner till den. Det är också en kamp som är helt omöjlig. Lilla pojken David som ska slåss mot den stora jätten Goliat. Jätten som ingen soldat har vågat utmana. Kommer nu David och utmanar. Och vinner segern. Vi har berättelsen om Ester, om en föräldralös liten flicka som tack vare den position hon får på grund av sin skönhet så är hon med och räddar det judiska folket från utrotning. Också det är ett uppdrag som egentligen var helt omöjligt. Nu ska vi bläddra fram till Nya testamentet. Så hoppa ganska mycket längre fram och vi ska gå till Lukas evangeliet. Till en berättelse om Zacharias och Elisabet. Även det här är en berättelse om en kvinna som inte kunde få barn. Och som nu har blivit alldeles för gammal för att få barn. Precis som berättelsen om Sara och Abraham. Och vi läser från första kapitlet. Vers 5-7. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. Och så hoppar vi fram till vers 13. Men ängeln sa till honom, var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Elisabet fick också vara med om ett under. Att hon fick föda ett barn som Gud lovade men som biologiskt sett var helt omöjligt. Och den här Johannes som hon fick föda, det var Johannes döparen som hade en stor och viktig uppgift i att bereda väg för Jesus som skulle komma. Vi kan läsa om Jesu tillblivelse också som är ett under. Vi hoppar fram till vers 26 i första kapitlet också. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Någon är för gammal för att få barn. Någon är orörd. Men Gud gör det omöjliga möjligt. Vi är kvar i Lukas men går fram till kapitel 8. Och vi läser från vers 40. När Jesus kom tillbaka var folket där och tog emot honom för alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och som var föreståndare för synagogan. Han kastade sig för Jesu fötter och bad honom komma med hem. För han hade en dotter på 12 år, hans enda barn, och hon låg för döden. När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel och genast upphörde blödningen. Det inleds ju med en man som söker Jesus för att hans son ligger för döden. Men på vägen där så händer något. Att den här kvinnan som har sökt all hjälp man kan tänka söka under 12 år. Men där ingenting har hjälpt. Hon liksom kommer emellan där och bara fattar tag i Jesu tofsmantel. Och hon blir helad. Hon har inte hittat någon annan som kan hjälpa henne. Men bara att hon rör vid Jesu mantel gör att hon blir frisk. Och sen fortsätter Jesus hem till synagogsföreståndarens dotter som då har hunnit dö. Men Jesus väcker henne till liv. Jesus gör det omöjliga. Både flickan som varit död men också den här kvinnan som har lidit av blödningar i 12 år. Vi kan också läsa om uppståndelsen i Bibeln. En händelse som är så självklar för vår tro. Utan den så skulle vi inte vara här. Men det är också en berättelse som är liksom, det är ju helt kört. Jesus är ju död. Men Gud uppväcker honom och ger honom livet tillbaka. Vi har berättelsen om Saul och nu går vi till apostlagärningarna och ska läsa några verser om honom. Apostlagärningarna 9. Saul var ju en judisk man som inte riktigt gillade det här som Jesu efterföljare höll på med. Och så här står det i Apostlagärningarna 9:1-2. Saul som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus om han fann några som hörde till vägen, alltså de som följde Jesus, män eller kvinnor. Skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem? Alltså den här Saul är ju han som vi känner som Paulus. Paulus som har skrivit väldigt många av breven i Nya testamentet. Han var ju en man som förföljde kristna, som ville sätta kristna i fängelse på grund av deras tro på Jesus. Men Jesus möter med honom och lika ivrigt som han innan har förföljt de kristna, lika ivrigt sprider han nu evangeliet om Jesus. Det är också en livsförvandling som är liksom svår att förstå ur ett mänskligt perspektiv. Nu ska vi gå och slå upp ett sista ställe och vi ska läsa det i Bibelns sista bok. Jag tänker att i den tid som vi lever i nu så behöver vi verkligen hopp. Man kan känna ibland att det ser liksom mörkt ut. Hur ska det gå? Hur ska det sluta? Hur ser framtiden ut? Men Bibeln berättar för oss att det finns en framtid och ett hopp för oss som väntar. Och det hoppet får vi hålla fast vid. Och även om det kan se liksom omöjligt ut nu och vi kanske inte kan förstå och se liksom allt, så är ju hela Bibeln ett vittnesbörd om att Gud kan göra det omöjliga möjligt. Och vi läser från Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 3-5. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Vi får påminna oss om Guds löften till oss även när vi inte kan se allt eller se vägen. Så får vi påminna oss om att Gud är den som kan skapa en väg där ingen väg finns. Han är den som kan göra det omöjliga möjligt. Jag tänker också att berättelsen om Nimbus faktiskt är ett vittnesbörd som visar på samma sak. Att Gud gjorde någonting möjligt där man inte riktigt själv såg möjligheterna eller vad det kunde bli. Och jag tänker att den enda rimliga responsen i våra liv när vi ser vad Gud kan göra, det är att tillbe honom för den han är. Att tacka honom för att han är möjliggöraren. För att han kan skapa en väg där ingen väg finns. För att han kan göra det som vi inte kan ens tänka eller ana. För att han kan skapa möjligheter där det är inga möjligheter. När inte vi kan se några möjligheter. Och Bibeln är ju full av de här berättelserna som berättar om det. Och jag tänker att vi är många som har hört dem många gånger. Och ibland så kanske vi tenderar till att bara sådär, det är de där söndagsskolberättelserna liksom. Men Gud är densamma igår och idag och i evighet. Och det betyder ju faktiskt att han är möjlig att göra det omöjliga även idag. Det är ju det han säger om sig själv, som Bibeln berättar om och som jag tänker att vi vill tro på. Och jag tänker att en viktig sak i detta, det är att det handlar inte om att vi själva ska liksom pumpa upp oss. Det handlar inte om att vi själva ska liksom försöka blåsa upp oss och se liksom stora och starka ut. Nu fick jag tag i en sån här armpuff bara. Men ni fattar kanske bilden. Det handlar liksom inte om att vi ska försöka låtsas som att vi har muskler som vi inte har. Att vi ska försöka liksom vara stora och starka och klara allt det där. Det är liksom inte vi som ska prestera det. Utan jag tänker att det snarare är så här. Att vi får lägga oss ner och lita på Guds kraft som får bära. Det är inga muskler vi ska blåsa upp och pumpa upp liksom. Utan vi får lita på att det är Gud som bär. Det är han som håller, det är han som har kraften. Jag har inte kraften att flyta, men Gud har kraften att hålla mig uppe. Jag vill se om jag kommer upp. Jag tänker att det är viktigt att påminna sig om när vi pratar om det här. För att tro kan ibland bli prestation. Att vi liksom ska blåsa upp oss. Vi ska tro tillräckligt mycket. Och vi ska på något sätt spänna våra muskler. Och minsann visa att vi tror på Gud. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att våga lita på vem Gud är. Att våga falla kanske. Att våga luta sig tillbaka och lägga saker i Guds händer. Att påminna sig om att han är den största, den högsta. Han är början och slutet. Han är den som har all makt i himlen och på jorden. Och honom får vi tillhöra. Det är honom vi får be till. Det är honom vi får lägga våra liv i hans händer. Det är ju inte alltid så lätt. Det är inte alltid lätt att våga lita på Gud. Jag tänker att vi får be om det till honom. Att vi kan ha olika ingångar i detta. Men vi kan få be om hjälp att våga lita på Gud. Att våga liksom slappna av och inte försöka spänna våra egna muskler. Utan lita på Gud. Att han är den som bär. Och jag tänker att när vi har svårt för det så får vi stämma in i orden som finns i Markusevangeliet. Där är det en pappa som kommer till Jesus med sin son. Och Jesus säger till honom, för den som tror är allting möjligt. Varpå pappan säger, jag tror, hjälp min otro. Så kan vi också få säga. Ni kan få komma fram. Vi ska ta en stund i bön och lovsång. En stund där vi får uttrycka vårt tack till Gud för den han är. För den han har sagt sig vara och den han har visat genom hela Bibeln att han är. För att han kan göra det omöjliga möjligt. För att han är möjliggöraren. För det får vi tacka honom. Men jag tänker också att vi får uttrycka vår önskan till Gud om att våga lita på honom. Och vi kan också få komma till Gud med de där situationerna som känns helt omöjliga. där vi inte ser vägen framåt, där vi inte vet hur saker ska lösa sig, och lägga det i hans händer. Och vi kommer få, först kommer ni spela instrumentalt och sen så kommer vi få vara med och sjunga. Och det är en engelsk sång som heter Waymaker. Och jag har önskat den sången för att den handlar om Guds storhet. Men det är en sång där vi får ära Gud för den han är. Att han är den som gör vägar. Han gör mirakler. Han håller sina löften och han är vårt ljus i mörkret. Och när ni har spelat ett stycke instrumentalt så kommer vi få vara med och sjunga. Och sen går vi in i bön och förbönstunden. Då kommer det finnas möjlighet att tända ett ljus vid våra ljusbärare som ett uttryck för vår bön. Det finns en skål där du kan skriva en bön om man har en omöjlig situation som man önskar att Gud ska lösa. Eller om man känner att jag behöver tro för att våga tro på Gud om det omöjliga, så kan man också skriva det där och lägga i den skålen. Vi har förebedjare som gärna ber för dig. Kanske kom du hit med någonting idag som du vill ha hjälp att be för. Kanske vill du bara att någon ber för dig. Eller så var det någonting i den här prediken som slog an någonting i dig som du vill ha hjälp med att be för. Och det är ju så att våra förebedjare, de är ju inte magiker. Utan de är ju bara vanliga människor. Men vi har en Gud som är stor och som kan göra allting möjligt. Och därför så är det värt att be till honom och sätta sitt hopp till honom. Vi lyssnar och sjunger och sen så öppnar förbönen och bönestationerna.